Hej och välkomna till Herregud för i helvete. Ni lyssnar på mig, Annie Wernersson.
Och på mig, Maja Flikt. Och idag ska vi prata om yoga.
Ja, och vi ska ta reda på, är yoga religiöst?
Ja, precis. Hur tänker man kring det?
Mm.
Och det är ett fullspäckat avsnitt kan man säga.
Vi har pratat med väldigt många olika personer, olika röster.
Mm. Mycket inslag.
Ja, precis. Och bland annat så har vi varit själva och testat på yoga.
Ja, det var min allra första gång som jag fick prova på yoga. Så det var en ny erfarenhet.
Ja, jättekul var det.
Och vi har också pratat, eller jag åkte till ett hinduiskt tempel som ligger i Helenelund och pratade med en man där som, ja, man kanske kan kalla han för expert på yoga.
Mm. Och jag träffade en kvinna från en pingstförsamling, Citykyrkan, som är emot yoga i skolan, för hon menar på att det är religiöst och mer ska jag inte säga, vi tar det sen. Det är slag.
Ja. Och sen har vi också pratat med Göran Ståhle
som är lektor och forskat kring österländska traditioner kring hälsa.
Mm. Men jag tänker att vi börjar med att lyssna på vad folk tänker kring yoga. Så jag har varit ute och pratat med studenterna och de säger så här.
Jag heter Emelie Ekman, är 21 år gammal och pluggar till socionom, socialt arbete.
Vad är yoga?
Det är en typ av typ som meditativ träning, tror jag. Jag är inte så insatt i yoga, men...
Vet du om yoga är religiöst?
Min uppfattning, alltså rent generellt så, eftersom jag inte är så insatt, är väl att det inte är det.
Björn Persson och jag pluggar journalistik, GMM, som är med multimediainriktning. Och detta är min andra termin.
Vad är yoga?
Det är väl en form av meditation och en form av fysisk aktivitet som handlar om väldigt mycket statiska rörelser. I alla fall den lilla erfarenheten jag har av det. Det kan vara utmattande och poängen är väl att man ska göra utan att tänka för att rensa huvudet, gissar jag.
Är yoga religiöst?
Den har väl en religiös grund, men det måste inte vara det.
Marcus heter jag.
Vad är yoga?
Vad yoga är? Ja, det är en träningsform där man stretchar ut musklerna på kroppen och ja, där man blir vigare helt enkelt.
Är yoga religiöst?
Nej. Det skulle jag inte säga att det är.
Janna Erikainen, jag pluggar socialt arbete andra terminen på Södertörn.
Vad är yoga?
Yoga är, det finns massa olika typer av yoga, tror jag. Man kan använda det som träning men också som någon typ av mindfulness-övning, meditation. Så.
Vet du om yoga är religiöst?
Det tror jag absolut inte det behöver vara, men det kan finnas nog en typ av bakgrund till religion i yogan, det tror jag.
Vad intressant att studenterna har så lik syn på yoga.
Ja, alla hade ju ändå alla visste vad yoga var, alltså vad jag menade när jag frågade vad yoga. Och sen så var det var en tjej där i slutet som sa att det finns olika sorters yoga och det stämmer ju väldigt bra, tänker jag. Mm. Att det finns olika sorters yoga, men de flesta tänker väl nog på den här klassiska, alltså träningsyogan, tror jag.
Mm.
Man tänker på mycket. Alltså, man kan gå på pass, man kan liksom gå på Friskis och Svettis och gå på ett yogapass nästan.
Mm.
Den tror jag väldigt många tänkte på. Särskilt han Marcus.
Ja, han var ganska så klar på det hela med att det inte var religiöst.
Nej, det är stretching för att man ska bli vig.
Mm.
Jag pratade med honom lite grann efteråt också. Och då sa han att, för när jag hade stängt av, så han, vadå religiöst? Liksom.
Mm-hmm.
Ja, så jag, vissa tänker att det är liksom grundat från hinduismen eller att man gör det för att be alltså för att vara andlig eller ja, så. Och han sa så här, men va? Nej, jag går ju på yoga själv och jag ser det verkligen inte som det. Jag liksom kompletterar min träning med, alltså bli mjukare typ.
Aha.
Så det var rent alltså träningsmässigt för honom. Ja. Jag tror att det är för, jag tror det är ganska vanligt. Jag tror det är många som går på yoga.
Ja, som inte tänker alls på den bakgrunden kanske.
Nej, precis. Ja, men jag tänker att man går väl på yoga av olika anledningar och alla, ja, liksom alla är olika.
Ja. Jo, så är det ju. Och jag var faktiskt i veckan och träffade en lektor här på Södertörns högskola, Göran Ståhle, som har forskat en del kring det här med hälsa i österländska traditioner och hur de ser ut här i västvärlden. Och jag ställde frågan till honom också. Vad är yoga?
Oj, vad yoga är? Ja, det är nästan omöjligt att svara på faktiskt. Eftersom det är en sån oerhört stor samling av olika eller tekniker. Det handlar om här traditioner och tekniker. Men som någon typ av minsta gemensamma nämnare tror jag att man kan säga att det handlar om, traditionellt sett så handlar det om att man koncentrerar sig och samlar sig, samlar sinnet och försöker vara, att få ett stilla sinne och slappna av på något vis. Och sen var ju då målet, traditionellt sett var det ju att överskrida den kroppsliga tillvaron på det här viset, men sen har ju det försvunnit i modern yoga. Man måste skilja på traditionell yoga och modern yoga, och de har ganska olika sammansättning. Den traditionella yogan är ju en produkt av den indiska kulturen för ett par tusen år tillbaka. Medan den moderna yogan är en produkt av moderniteten, alltså som runt 1900 någonstans, 1800-talet, 1900. Det där någonstans ser man ju det historiska ursprunget till den moderna yogan. Så de är ganska olika saker faktiskt, de här två sakerna.
Så det som vi gör här i väst, det är modern yoga?
Ja, exakt. Det är modern yoga. Mm. Och, ja, men en sorts minsta gemensamma nämnare tror jag är det här med att det är en typ av koncentrationsteknik. Att samla sig. Och i den traditionella yogan så var ju också målet att överskrida det kroppsliga för att nå något tillstånd som, ja, det som är kvar när kroppen försvinner. Och så, ja, det vill man nå, man kallar det nirvana eller moksha eller något sånt där då. Men i den moderna yogan så har ju det mer eller mindre försvunnit. Det är inte det som är målet längre, på samma sätt i varje fall. Eller beror ju på nu vilken tradition vi pratar om. I vissa traditioner är det här starkare och andra inte. Men i vissa traditioner så är det ju hälsa som istället har, alltså målet till att få, att ha en hälsosam kropp, att ha en hälsosam sinne som har helt överskuggat det här mer. Det är målet att överskrida kroppen och dess begränsningar till något annat, ett annat tillstånd så att säga. Det, ja.
Är yoga religiöst?
Ja, det är en väldigt svår fråga då. Eftersom det är både religiöst och sekulärt. Och det beror lite på vad man tittar på här. Det finns ju både religiösa och sekulära komponenter i det hela. Så till att börja med, om man tittar på det som ett samtidsfenomen, så är det så att vissa personer engagerar sig i yoga för att de vill nå någon typ av, ja, känner att det här ger dem ro i livet, ger dem, når någon typ av tillstånd som överskrider det normala eller ger meningsfullhet till livet. Alltså då har vi någon typ av, då har vi att göra med någon typ av religiositet, tänker jag. Ja.
Men jag tänker på arvet, det kommer från hinduismen, eller hur?
Ja. Ja, tänker jag, det är också det. Det gör ju inte det. Det är det vi ofta tror, att modern yoga kommer från hinduism. Men det gör ju det. Delvis, det är det som är svaret på det. Delvis kommer det från hinduismen. Men det finns också väldigt starka alternativa traditioner som är, ja, som är en komponent av hur yoga ser ut idag. Dels har vi alltså arvet från hinduismen som går tillbaka på de som, ja, vissa personer som försökte omskapa hinduismen i förhållande till kristendomen. Ett svar på kristendomen. Där man försökte uppvärdera hinduismen till att bli en världsreligion i paritet med kristendomen. Och det stora namnet här är Swami Vivekananda som placerade yoga som den centrala delen av hinduismen. Alltså yoga som en sorts koncentrationsform där man skulle uppnå just något befrielse från det kroppsliga. Det menade han var det centrala hinduismen på det sättet. Medan han var att det var en hinduisk tradition. Då. Och så det är ett arv till modern hinduism som vi ser idag. Men sen så har vi också väldigt starka andra traditioner som är en blandning av gymnastik och medicin. Alltså det har också att göra med vissa indiska intellektuella runt 1800-talet, runt förra sekelskiftet 1900, alltså, som ville skapa ett svar på västerländsk medicin, en sorts alternativ medicin nästan, där man ville grunda den här alternativmedicinen i inhemska traditioner, och då såg man yoga som ett sorts en hälsopraktik där man kunde träna kroppen och bli frisk på det sättet. Och på ett alternativt sätt än att använda den västerländska medicinen. Så yoga är också en typ av gymnastik eller medicin, eller alternativmedicin, en rent sekulär tradition historiskt sett. Så det är en blandning av dem, det vi ser idag med den moderna yogan. Alltså dels den här blandningen av det hinduiska arvet, men också ett arv av att man ville skapa en alternativ medicin för 100 år sedan ungefär.
Ja. Ja, men han på något vis bekräftar lite grann det de säger i enkäten. Jag tänker på det här att det faktiskt finns ett religiöst arv ändå.
Mm.
Och det var ju det många trodde också. Mm. Att det kanske finns någon grund i hinduismen.
Mm.
Men Göran berättar ju att det är inte bara det. Det finns ju också den här mer rena alternativmedicinen som inte alls behöver vara särskilt religiös.
Mm. Precis.
Att det är liksom två spår som liksom har skapat den moderna yogan som vi ser idag.
Tycker det är väldigt intressant hur han hela tiden kommer tillbaka till det här, att det verkligen kan vara både religiöst och sekulärt, och att det beror helt enkelt på individen som gör det.
Ja.
Det får vara precis vad det vill. Liksom. Och det är ju väldigt logiskt någonstans.
Ja, alltså det är verkligen det han återkommer till. Det är individen, man väljer själv. Det blir lite grann vad man gör det till.
Mm.
Går man in för att yoga, man gör yoga för att det är något, man vill nå någonting högre, ja, då blir det ju det. Då blir det ju religiöst.
Mm.
Men är det som Marcus som bara vill, du vet, bli lite vigare, ja, då kanske det är helt sekulärt.
Ja, verkligen. Jag står och tänker lite också på det här med hur vårt samhälle har blivit mer sekulärt idag. Hur religionen har tappat i betydelse generellt sett i Sverige.
Ja, i Sverige i alla fall.
Ja, precis.
Ja.
Och jag tänker att kan liksom vårt stora intresse för yoga ha någonting att göra med det? Att vi liksom ändå behöver någon slags stillhet, ro och någon slags kanske andlighet i det, tror du?
Ja, men jag tänker också så här, man kanske säger att det blivit mer sekulärt, men har det blivit mindre religion? Jag känner mig tveksam.
Ja.
Jag tänker liksom att det kanske kyrkans roll har försvunnit lite grann, eller det har den ju. Men vi kanske fortfarande är lika religiösa som människor. Jag vet inte.
Ja.
Eller kanske inte. Kanske inte. Det kanske är många som är.
Ja. Det är ingenting vi har svaret på här idag.
Men nej, jag tänker att sen går jag på så här, vi känner jag folk som är så riktigt religiösa, så bara, nej, det gör jag inte riktigt. Alltså det är få jag känner som är helt eller i alla fall skulle sätta etiketten religiös på sig själv. Men behov, om yoga är ett behov, alltså att man har behov av det vet jag inte. Alltså ja, det kanske är så att man har ett behov. Men framförallt tänker jag att man har ett behov i dagens samhälle av att liksom lugna ner sig lite grann.
Ja, det är så stressigt liksom allt vi gör.
Om man har behov av religionen kanske, men i alla fall det här tänker jag liksom lugnet.
Mm.
Eller det är det behovet jag själv kanske.
Ja, mindfulness liksom.
Ja.
Ja.
När jag kom hem från det där yogapasset som vi var på. Så kom jag hem till min kille och sa, ja, men det var jättelugnt liksom, det var så skönt. Hans första kommentar var verkligen så här, du kanske borde göra det lite oftare, Maja. För du är så himla snurrig. Du kanske skulle få mer koll på ditt liv om du bara tog det lugnt ibland. Ja. Jag kände så här, ja, där fick du mig.
Ja, ligger något i det. Jag läste en artikel häromdagen i The Washington Post.
Oj.
Ja.
Du läser artiklar på engelska.
Ja, det har jag faktiskt.
Jag skojar.
Jag blev tipsad av den här artikeln.
Aha, okay. Du läser inte Washington Post varje dag liksom.
Nej,
det är inte din morgontidning.
Det är inte. Men den här artikeln i alla fall handlar om ett universitet i Kanada där yoga blev förbjudet. Det var en tjej som höll en yogaklass, och där var det studenter som höjde röster för att de tyckte att det var förtryckande. Eller, ja, jag vet inte om de tyckte det var förtryckande. De tyckte att det var att yoga är ett uttryck för vår västerländska överlägsenhet, kan man säga. För att yoga kom ju till väst genom kolonialismen, liksom. Alltså efter att britterna koloniserade Indien så tog de med sig det här. Nu är det väldigt förenklat. Men det är ju väldigt spännande, liksom. Då var det liksom studenter som var kränkta för att den här tjejen höll en yogaklass. Och hon sa själv att det här är ingenting religiöst. Det här är en stretchingklass. Hon sa så här: vi kan döpa om klassen till stretchingklass om ni vill. För det är det det är, och vi behöver inte förändra någonting innehållet. För det är inte yoga. Men de var inte, hon fick inte ha kvar klassen.
Men jag fattar inte, vad var det de kände sig kränkta över? Att man tog traditionen hit?
Ja, för att de menade på att traditionen togs från en kultur som har, nu citerar jag här, fast översätter det till svenska, upplevt förtryck, kulturellt genocide och en diasporas. Alltså,
genocide.
Folkmord är det ju egentligen, men ja. Grova ord här. På grund av kolonialism och västerländsk överlägsenhet.
Okej, men jag tänker så här, jag tänker att många som yogar här, det är någon sorts uppskattning av en annan kultur.
Men någonstans så kan det ju absolut bli, det finns ju det här uttrycket kulturell appropriation. Att man faktiskt, hur ska man förklara det? Att man tar över någon annan tradition, liksom.
Och gör om den.
Ja, precis. Och jag menar, vi i väst är ju i mångt och mycket överlägsna i politik och... Och så att vi tar för oss, liksom.
Vi tycker det själva i alla fall.
Ja, men vi har ju mycket makt och använder den kanske inte alltid på det bästa sättet.
Nej.
I världen.
Jag tänker liksom, man pratar om yoga så pratar man ju gärna om hinduismen också. Och jag var i ett hinduistempel i Helenelund och träffade en man där, jag kallar han för en yogaman, just därför att han ville inte kalla sig själv för hindu. När jag frågade honom, vad ska jag kalla dig i podden? Ska jag kalla dig för hindu? Nej, eller ja, okej då, sa han. Om du måste kalla mig någonting så kan du kalla mig för hindu. Men jag hör till den vediska religionen och hindu är ett hittepåbegrepp som inte finns.
Och det är ju sant, det kommer ju från...
Ja, det kommer ju från att andra människor har kommit dit och kallar...
Sett på dem utifrån och sagt att det här ni gör, det är hinduism.
Ja, ni på andra sidan floden som inte är muslimer eller sen när det blev
kristna.
Ni får heta hinduer och det här är hinduismen och då kan vi se det på samma sätt som alla andra religioner. Så man klumpar ihop ganska mycket olika. Och han... som jag pratade med då, han menar då att han hör till den vediska traditionen och han har en annan syn på yoga än den som vi kanske är vana vid. Han pratar om hur man gör yoga i väst och hur han tänker om yoga. Så vi kan lyssna på när jag var där.
Jag heter Swami Nirdosha och jag kan undervisa sanskrit och filosofi och yoga.
Och vad innebär yoga för dig?
Yoga betyder en union med det begränsade till den obegränsade. En individ till universum. Unionen.
Kan du förklara vad det betyder?
Att vara ett med hela kosmos. Eller Gud. Andningen är Gud. Känslan är Gud. Tankarna är Gud. Eller tanklös är Gud. Det är många, många olika begrepp. Beror på var man befinner sig så börjar man därifrån.
Hur går yoga till? Hur fungerar det?
Jo, yoga... I västerland de tror bara som en slags gymnastik, rörelse, stretching, det är yoga. Men det är en del av yoga. Yoga har åtta limb. Så först är det att kontrollera sin egen beteende och sen andra beteende mellan dig och samhälle. Tredje är kontrollera kropp. Det betyder asana, stretching som det är väldigt populärt. De bara framåtböja, bakåtböja och sidaböjning och sätta fötterna på huvudet och stå på huvudet och massa grejer. Det de håller på, det kanske lite grann andningsövningar och sen kanske sitta stilla, lyssna på ljud eller lyssna på andningar. Så mycket de gör. Men pratyahar, dharana, dhyan och samadhi, de fyra viktigaste delarna, de gör inte här i Västerland. De är ute efter hälsa.
Men menar du att de liksom hoppar över några av bitarna,
ja,
då?
Ja, precis. De första två bitarna de hoppar över. Där kommer till exempel vegetarianism. Den de hoppar över. De är ute efter bara fysisk hälsa och psykisk hälsa. Mm.
Så du menar att yoga innefattar väldigt mycket mer än bara...
Ja, mycket mer.
Det låter ganska komplicerat. Är det svårt?
Nej, det är absolut inte svårt. Den som vill ha sin välbefinnande, det är för egen skull. Så man vill ha det bästa. Så om man vill ha det bästa och kompletta, då måste man följa de alla delarna.
Mm. Vad är det man strävar efter? Vad vill man uppnå med det här?
Då är man nöjd, då är man glad och till och med gå på vatten eller flyga i himlen eller bara samtidigt flera ställen. Man kan göra mycket med yoga, precis som Gud. Man blir Gud.
Hur menar du att man kan göra?
Man kan bara samtidigt Japan och USA och Australien. Eller så på en sekund som telefon du kan prata, men du kan vara fysiskt närvarande där. Eller flytta ett berg eller kalla solen på jorden.
Men hur fungerar det? Alltså att man gör yoga på man kan på ett sätt?
När tankarnas kraft kommer så mycket. Du bestämde idag att du ska vara här klockan 5 och du bestämde så är du här. Klockan 5. Så då bestämmer man att den personen ska leva eller den personen ska dö. Så det händer precis vad man tänker. Till exempel i Bibeln står det, Gud tänkte att det ska vara jorden och så blev jorden. Så kan en yogi kan göra så.
Så man får nästan gudomliga krafter i det man
precis,
kan få?
Precis. Man blir Gud helt enkelt. Ett med Gud. Union betyder ett med Gud.
Mm. Gäller det här alltid i livet? Eller är det, alltså hur ofta gör du yoga till exempel?
Hela tiden.
Varje
dag? Ja, hela tiden. Men jag andas ju hela tiden. Jag lever ju hela tiden. Så är det, jag vill ha välbefinnande hela tiden. Inte en timme heller.
Nej.
Ja. Om man gifter sig till exempel, gifter sig man inte för en timme, då är det för hela livet. Man köper ett hus, då inte köper man för en timme. Eller när man går till doktorn och vill ha hälsa, inte för en timme. För evigt vill ha man hälsa, eller hur? Så är det.
Du var inne på det lite tidigare att nu till exempel i Sverige så är yoga väldigt populärt. Men det är många som gör det snarare som gymnastik eller träning istället för något religiöst.
Ja, det är bara stretching och lite psykisk hälsa och andningsövningar. De gör yoga.
Vad tycker du om det?
Det är helt okej, perfekt. Bra för hälsa. Man får benefit eller fördelar om man gör lite grann. Och så kanske de läser vidare vad yoga innebär. Mm.
Ja, det var alltså Swami Nirdosha från det hinduiska templet i Helenelund.
Jätteintressant att han säger att han tror och hoppas att yoga kan leda in fler människor i den religionen som vi breda kretsar kallar för hinduismen.
Ja, men han sa det också med, alltså, säg hinduismen om det är så, om det får folk att lyssna.
Ja, Så sa han yoga, ja, precis. Men det är jätteintressant. Verkligen, det får mig att tänka på en debattartikel som vi har läst tillsammans,
ja, precis.
Kring det hemt också. Ja. Den heter Säg nej till yoga i skolan och publicerades i tidningen Dagen år 2012.
Den grundar sig på
en händelse
som hände i en skola.
Där Östermalmsskolan.
Ja, var det Östermalms? Okej. Okay. Mm. Det var eleverna hade börjat göra yoga
I skolan.
I skolan. Mm.
Och det här blev en stor debatt kring detta.
Skolan fick en anmälning.
Ja.
Av en av föräldrarna.
För att då, också bakgrunden är att skolan i Sverige ska ju inte innehålla några religiösa inslag, den ska vara sekulär. Och då var det någon som anmälde och tyckte att de har gjort en överträdelse där. Yoga ska inte få finnas.
Mm. Medan de som läraren där som gjorde yoga med barnen menade ju att det inte var religiöst. Det var en sorts, istället för idrott en dag. Liksom. Mm.
Och den här debattartikeln då, Säg nej till yoga i skolan, undertecknades av tre personer. En av dem är Eva Gustin som kommer från Citykyrkan som är en pingstförsamling. Och så här säger hon.
Jag tycker inte att yoga hör hemma i skolan. Yoga är en andlig metod som har sitt ursprung från hinduismen. Och yoga betyder förena. Och syftet är alltså att man ska förenas med världssjälen, Brahman. Det är alltså inte tänkt som en avslappningsmetod eller gymnastik. Ja, och som kristen så tror jag på en andlig verklighet. Och den här verkligheten, andliga verkligheten som man vänder sig om inom yogan, den tillhör inte den kristna treenigheten med Gud, Fadern, Sonen, Jesus och den helige Ande, utan en annan andlighet. Och då tycker jag att man bör vara försiktig. Det är inget man ska leka med. Och speciellt inte någonting som man bör utsätta okänsliga barn för.
Men det finns ju väldigt många som menar att yoga inte är något religiöst, utan att man kan göra det som en idrottsform. Vad säger du om det?
Jo, jag förstår att det är många som ser på yoga som en idrottsform bland andra. Men det är ändå en andlig metod, så att jag tycker att man ska vara försiktig med det. Det finns andra idrottsformer och avslappningsformer som man kan ha i skolan som inte har några dolda religiösa inslag. Och jag vet även att det finns personer som har börjat med yoga och sen kommit in mer och mer på österländska religioner, och sen kan det vara svårt att komma därifrån. Så att det finns risker som man bör ta hänsyn till.
Men varför är det en risk om man blir intresserad av österländska religioner?
Och som kristen så tycker jag det är en risk om man kommer bort från Jesus och den enda guden som jag tror på.
Men om man är ateist och gör yoga och sen hamnar i österländska traditioner, då är man ju inte kristen från början.
Nej, men då kanske man ändå har mindre chans att komma till tro på Jesus. Som då, jag tycker att det är det bästa som man kan. Det bästa som kan hända en.
Men om jag förstår det rätt då, du är missionerande kristen, så du vill att alla ska bli kristna?
Det är som Jesus säger i Bibeln, att vi ska gå ut och göra alla folk till lärjungar. Det är missionsbefallningen som vi lever efter.
Men skolan ska ju vara sekulär. Håller du med om det? Tycker du att skolan inte ska innehålla kristna traditioner heller då?
Jag tycker att det är lite sorgligt idag att det, vad jag har hört från folk som jobbar i skolan, finns barn som inte vet vem Jesus är och inte känner till vad kristendom innebär. Så att vi har en lång kristen tradition i Sverige som jag tycker att vi borde ta vara på bättre. Och Jesus sa, låt barnen komma till mig och hindra dem inte. Så det tycker jag inte att vi ska göra.
Men tycker du att religiösa inslag i skolan från olika religioner är okej, så länge man bara berättar att det är religiöst och var det kommer ifrån.
Ja, och om man inte tvingas att delta själv och kanske utöva religiösa ritual till exempel, så finns det vissa rörelser och ord inom yogan som innebär att man tillber österländska gudar. Och att man gör det då utan att veta om det, det tycker jag är allvarligt. Så att, men att iaktta och se hur olika religiösa traditioner och seder går till och så, det är klart. Det är ju... är ju ett naturligt inslag i religionsundervisningen.
Ja, man kan verkligen känna på, jag tänker på en gång när jag hör det här, att hon, Eva och Swami, de håller ju med varandra ganska mycket ändå.
Mm.
Alltså de ser på yoga på ganska liknande sätt. De ser den religiösa delen av yoga som innefattar mer än bara träning.
Mm.
Så jag tänker att om man hade ställt... De tänker på yoga på samma vis, men att de tänker att Swami tycker att det är perfekt med yoga i skolan för att då kanske folk blir mer intresserade av hinduismen.
Mm, och Eva, hon tänker att tvärtom. Det är farligt för att då kan du bli hindu. Liksom.
Ja, precis. Hon har ett helt annat sätt att se på det.
Ja.
Jag tänker att hon... Man kan säkert tänka att hon låter väldigt hård.
Ja.
Just för att hon är...
Hon skiljer ju sig från den allmänna inställningen till yoga i Sverige idag, får man väl lov att säga.
Ja, precis. Just för att hon är så här, man ska inte yoga liksom, alla ska vara kristna.
Mm.
Det är lite den stilen kanske. Men jag tänker att det låter hårt liksom, men det är på något vis en välvilja i det.
Ja, absolut.
Förstår jag vad jag menar?
Ja, hon vill ju att hon vill ju rädda människor från helvetet. Liksom.
Ja, precis. Hon är missionerande kristen och det gör hon ju för att vara snäll, kan man säga. Eller hon missionerar, hon vill att alla ska vara kristna. Ja, det är klart. Om man tror på att det här är vägen till, liksom, till att man mår bra och till att man kommer till himlen eller så. Då är det klart att man vill att alla ska göra det. Det är ju på något vis en välvilja i det snarare än något hotfullt. Kanske man ska... tänka på. För jag tror Absolut. Att man lätt tänker det som, men herregud, liksom, låt mig vara. Jag får jobba.
Ja, det är nog många som blir kanske offended av det här. Liksom.
Ja, precis.
Men ja.
Ja, jag tycker det, ja, men det är kul att de har samma syn men helt olika sätt att och tänka att det är bra eller dåligt.
Eva tycker också att man ska som kristen då vara försiktig med yoga. Hon säger inte absolut att man inte får göra det om man är kristen. Så.
Ja.
Men hon menar ju ett sätt att förföras eller
hur man komma ur sig. Komma ur en kristna tro.
Ja. Och när vi var på det här yogapasset, så det var ju väldigt spännande, för det var ju faktiskt inne i en gammal kyrka, en övergedd kyrka kan man säga. Men, ja.
Ja, precis. Och vi frågade, han heter Klaus Surya Kontis.
Han är alltså instruktör för passet. Som
ja, precis. Han är yogalärare. Och vi frågade honom vad han fått för reaktioner på att de håller till i en kyrka.
Alltså de flesta brukar säga så här, dels brukar de säga, åh vilken fantastisk sal. Och väldigt många uttrycker, jag hade kanske trott att det skulle vara lite mer negativa, men väldigt många uttrycker väldigt positivt, åh vad roligt att det är en kyrka. Och vi har till och med haft en kvinna här som jobbar som präst, men som går på yoga och som säger, åh vad kul att ni har Ganesh, och Ganesh är den hinduistiska elefantguden, och korset, och liksom att det är alla de här goda energierna, andarna. Det kanske, Och jag tycker att det är fint att man får tänka att kärlek är kärlek, oavsett vilka kläder man sätter på det. Det som är gott är gott, det som är sant är sant, det som är kärlek är kärlek. Och allting annat är bara ord. Varför yoga? Ja, men jag tror att alla människor kommer till yogan av lite olika anledningar. Jag mådde ganska dåligt när jag började yoga. yogan blev liksom ett sätt att hantera ångest och stress och så här, i en tid då livet var upp och ner liksom. Väldigt fysiska anledningar egentligen. Eller jag tänker på det som fysiska anledningar. Bra träning och så höll det min ångest i schack. Allt eftersom jag yogade mer och mer så blev det mer och mer mentala bitar. Så småningom så blev det mer och mer etiska, andliga bitar.
Du kallar dig själv för andlig. Är du religiös?
Oj. Jag är teolog från början. Varit mycket i den kristna traditionen. Sen som yogalärare så har jag läst mycket hinduism. Av eget intresse har jag läst mycket buddhism. Religiös tycker jag är ett svårt ord. Det har lite sådana här... Ibland kan det ha en dålig betydelse religiöst. Yogan är traditionellt sett influerad av massa andliga religiösa traditioner, visdomstraditioner. Både hinduism och buddhism och jainism och taoism och vedanta och samkhya och massa olika. Det finns massa olika yogafilosofier kan man säga. Återigen tillbaka till sommarängen. Man plockar det man vill ha. Utav det som jag sa nu på lektionen. Så var en del andliga sanningar för mig. Och för dem som det landar i. Så tänker man så här. Ja, då tror jag att yogan ibland fyller ett tomrum. Efter. I vår. Ja, lite grann efter kyrkan. Inte är så stark längre i samhället. Men också kanske i. När allting går snabbt och i det moderna samhället där allting är splittrat och många olika värderingar åt olika håll och kanter, så kan yogan, om man vill, det behöver inte vara det, men det kan vara även finnas inte bara en fysisk dimension, inte bara en social dimension, inte bara en intellektuell dimension, utan också en andlig dimension. Är det det för mig? Absolut.
Absolut. Jag tycker det är så spännande. Du sa att du var teolog från början. Skulle du säga att du har konverterat eller går det ihop med din kristna bakgrund?
Jag tror jag rör mig lite grann bortom etiketter. Så. Mm. Jag är väl kristen och buddhist och hindu och yogalärare och alla möjliga saker. Så. Och det... Allt det där blir bara ord. Det blir bara ett sätt att närma oss det stora mysteriet som är livet och som vi ibland sätter ordet Gud på. Kanske är jag mystiker. Ja, det trycks jag med. Jag trycks med att vara mystiker. Ja.
Ja, det var alltså Surya.
Klaus Surya Kontis.
Yes. Vi kanske ska berätta varför ljudet är lite...
Ja, vi hade lite tekniska problem med våran radioutrustning så vi fick faktiskt spela in från en mobiltelefon.
Ja, så vi ber om ursäkt om det är lite liksom ekigt i den där.
Konstigt ljud. Men, ja. Men det man hör ju.
Ja, vi får ta det, okej?
Okay? Ja. Vad tyckte du om yogapasset, Maja?
Ja, det var ju mitt första yogapass. Mm. Jag var inställd på att jag skulle svettas.
Mm.
Och så var det bara jättelugnt och skönt.
Meditativt.
Ja.
Det var ju på något som heter yin-yoga, kallas det för. Så det var ju mer meditativt än just som träningsform då.
Ja, precis. Den är inte så himla dynamisk, utan den var liksom lugnt. Och... Mm.
Men det var en och en halv timmars pass och vi satt i massa olika konstellationer eller på det. Många olika
positioner.
Ja, positioner. Mm. Och jag skulle tänka på vår andning och tänka på positiva saker och ja.
Vi skulle tänka vi skulle andas in genom ena näsborren och så ut genom andra. Vi skulle liksom ligga och försöka få det rätt.
Tyckte du att det var religion?
Ja, men jag vet inte. Jag tänkte mycket på så här mindfulness nästan eller han pratade om att koppla bort tankarna och bara vara i stunden.
Mm.
Och jag tänkte inte på religion, det gjorde inte jag. Jag tyckte inte det var liksom så.
Inte jag heller. Men jag kanske att jag kände någon slags att det andlighetshållet liksom.
Ja.
Det kan jag tänka. Men samtidigt då var ju skillnaden på andlighet och religion, ja, liksom. Är inte andlighet en del av religion?
Ja.
Jo. Så kanske att jag, om man säger så här, ska jag vara väldigt diplomatisk nu. Jag kan förstå båda sidor.
Oh. Ja, men jag känner ändå så här, jag blev påverkad bara av att jag var i en kyrka faktiskt.
Ja, det var
man kommer in i någon sorts stämning, ja, av det.
Ja.
Och jag blev så där kyrkfnissig. Förstår du hur jag menar?
Ja.
Under yogapasset att jag liksom inte kunde... Jag kunde inte riktigt titta åt ditt håll. Mm. Inte så att du såg rolig ut. Men, eller jo, lite. Men så här, när du låg inom, på en kudde så här lite konstigt. Och jag kunde liksom inte... Om jag tittade på dig så började jag skratta för att... Jag kunde liksom inte hålla mig. Och ju mer jag kände att jag skulle slappna av och vara i stunden, så blev jag bara ännu mer fnissig och bara ville... Jag vet inte. Den här skratt i kyrkan-grejen. Mm. Mm.
Ja.
Jag fick lov att blunda väldigt mycket därför. Ja. För att jag inte skulle titta på alla.
Ja. Jag hade nog kanske lättare att koncentrera mig. Men...
Ja. Du hade det, trots att radioutrustningen gick sönder mitt i.
Ja, jo, det kanske att jag distraherades lite av.
Ja. Ingen stress och så bara...
Ja. Men vad tyckte du var roligast under passet?
Jag gillade ju den här lyckliga bebisen.
Mm.
När man fick ligga på ryggen och så ta upp benen och hålla i fötterna med armarna.
Mm.
Och sen gunga så här lite fram och tillbaka.
Precis som en liten bebis spekulera, ja, liksom. Därav namnet.
Ja, han pratade ju mycket om det sådär, att det är att liksom gå till den mänskliga grunden på något vis. Och bebisen är bara i stunden och är lycklig, typ. Jag tyckte det var jätteroligt. Mm. Och det, jag kanske var där mitt skratt började och så kunde jag liksom inte komma ur det.
Mm. Det var allt för oss här idag. Ni har lyssnat på Herregud för i helvete. Och ni får jättegärna höra av er till oss på mail eller på Facebook eller på Instagram och tipsa oss om era berättelser eller vad ni tycker och tänker om vårt program. Vi finns på Facebook, Herregud för i helvete. Vi finns på Instagram, Herregud för i helvete. Och på mail, Herregud för i helvete @svradio.se.
Mm. Skriv gärna där. Och nästa avsnitt kommer handla om, kan vi säga, födelsedagar?
Ja, inte vilka födelsedagar som helst. Nej. Utan nämligen Jesus och profeten Mohammeds födelsedagar.
Ja, det, för de inträffar
samtidigt i år.
Ja.
Och det är första gången sedan typ 1600-talet. Det händer aldrig eftersom att den muslimska kalendern då flyttas ju datumen.
Den går ju efter månen.
Mm. Så det är ju otroligt spännande.
Ja.
Jättespännande. Så det kommer vi prata mer om i nästa program som släpps den 16 december.
Ja.
Onsdagen om 2 veckor.
Så det blir lite julstämning bland annat, kan man säga.
Mm.
Mm. Lyssna då. Hej då.
Tack så mycket.